Hej! Du lyssnar på Folkhälsans podcast Hållbart på menyn. En podd där vi tillsammans med experter och unga utforskar vad som är planetsmart och hälsosamt att äta. Den stora frågan är, kan vi äta oss till en mer hållbar framtid? Jag heter Ebba Håkans och tillsammans med ett gäng yrkesstuderanden har vi spelat in 4 avsnitt med olika teman. Just det här avsnittet har vi valt att ge namnet Under ytan. Med våra frågor vill vi ta reda på vilka möjligheter och utmaningar som gömmer sig i våra hav och sjöar. Förstås med fokus på mat. Med mig i studion så har jag Ronja Liukkonen som studerar till närvårdare vid Praktikum. Hon ska hjälpa mig söka svar på hur vi genom våra matval kan bidra till friskare hav och sjöar. Hej Ronja!
Hej Ebba!
Hur mår du idag?
Jag mår jättebra idag.
Och som marinexperter har vi med oss Rosa Mikkola och Joel Lindholm. Hej Rosa och Joel.
Hejsan.
Hej.
I planeringen inför det här avsnittet har vi beskrivit dig Rosa som en diplombiolog som kan ett och annat om vad som försiggår i våra vatten. Skulle du säga att den här beskrivningen stämmer och vad är det egentligen du gör på jobbet?
Jag tror faktiskt att det är en ganska bra beskrivning med det som jag håller på med i jobbet. Jag tror att jag känner ganska bra det som händer ovanför ytan och under ytan. Jag jobbar med havsplanering i Finland och det handlar egentligen om det att man försöker sammanjämka alla sektorernas behov som finns där på havet. Det vill säga till exempel då fiske eller fiskodling, naturskydd, energiproduktion, och det handlar främst om att alla ska vad heter det, få sitt utrymme till havs, men ändå med fokus på det att man främjar Östersjöns tillstånd och blå hållbar tillväxt.
Okej, skulle du säga att du trivs på jobbet?
Ja, det är helt fantastiskt.
Ja, bra. Och det är Joel, så har vi beskrivit som natur- och miljösförbundsordförande, men också som en algexpert. Hur ser en arbetsdag ut för dig?
Oj, den är väldigt blandad. Jag kom precis från ett möte på natur och miljö nu. Och igår så var jag dels i vattnet och fridök. Och så bar jag också sten. Det var mina en grej av det jag gör. Så jag är också, inom min roll som algexpert, så har... är jag vd och medgrundare till ett bolag där vi jobbar med att utveckla algodling i Östersjön, men också marina restaureringstekniker och samtidigt att skapa mat från algerna som vi odlar långsiktigt.
Men då låter det i alla fall som att ni kommer att trivas som fiskar i vattnet idag med tanke på vad vi ska tala om. Är ni redo?
Ja. Absolut.
Jättebra, då tar vi och börjar. En av de här nya näringsrekommendationerna ska vi äta 2-3 portioner fisk per vecka från hållbara bestånd. Vad betyder hållbart bestånd?
Hållbara bestånd handlar ju om sådant att den där fiskstammen man fiskar från är hållbar. Alltså det finns tillräckligt av den fisken, den där stammen mår bra. Och det fiskas på ett hållbart sätt som inte förstör naturen. Men sen när vi tänker igen på, vad heter det, konsumenten, att om den vill då köpa hållbar fisk, och vad ska den då tänka? Enklast att tänka att man ska köpa inhemsk fisk, odlad eller viltfångad, så då kan man nog vara säker på det att man handlar en hållbar fisk då när det är inhemskt.
Det som man kan säga kring hållbart fiske, så det är ju också som jag ser det ur mitt perspektiv, att vad är hållbart fiske i framtiden? Nu har vi de här näringsrekommendationerna just nu. Men sen också, hur jobbar vi med dem på samma sätt att det också finns hållbart fiske i framtiden? Det är också minst lika viktigt att titta på när man diskuterar hållbart fiske då, och hållbar fisk på menyn. Och där blir det ju, vi kanske inte alltid har alla de hållbara fiskarna redan på menyn, utan det kommer troligtvis fler också efterhand.
Ja, men exakt. Det handlar ju precis om det att man inte ska bara äta kanske en fiskart som säljs i butiken, utan att man faktiskt också satsar på flera olika fiskarter, så som nu smartfisk till exempel. Det vill säga sådana mindre utnyttjade fiskarter. Så då, det handlar faktiskt också om riktigt hållbara fiskval.
Men nu hittar man då de här hållbara fiskarna i matbutiken. Finns det mycket att välja mellan idag?
Det finns ju nog, men man måste kanske, vad heter det, lite göra sån här förhandsforskning, att man överhuvudtaget liksom vet vad man då gör. Men som sagt, först för det första handla inhemsk fisk. Sedan, om det nu inte alltid finns den där inhemska fisken i handelsbutiken, så kan man till exempel ta använda sig av WWF:s fiskguide. Där finns en superbra guide på deras hemsida som berättar att vad är hållbar fisk och vad som inte är hållbar fisk. Så det kan man också kolla på.
Hur skulle ni säga att priserna ser ut här?
Nå, om man tänker på sådana här, till exempel mörtfiskar då, som är jättegoda, så det brukar handla faktiskt om små slantar. Att jämfört med det som nu finns i fiskdisken, så det annars så kommer man nog superbilligt undan.
Är det då bäst att leta i frysen eller i kylen?
Ja, det är väl lite både och. Men jag ska också lägga till en till sak här. Det kan också finnas i inläggningshyllan.
Mm-hmm.
För ja, där har vi till exempel finsk brax som man har lagt in,
ja,
i olja.
Supergott, det är en av mina favoritprodukter. Bra lyft. Och sen faktiskt nu för tiden så finns det ju faktiskt i frysen jättebra sådana här färdigprodukter också. Alltså av inhemsk fisk. Så det lönar sig nog att satsa på. Men kanske såklart om man nu vill ha färsk och god fisk, så måste man ju söka det från fiskdisken. Och då blir det ju en helt annan mat än om man köper inlagd fisk eller någon färdig fiskbiff som kommer ur frysen. Men som sagt, nu den här braxen som Joel här nämnde, så det är, vad heter det, nog jätteenkelt att ersätta utländsk tonfisk i pizzan eller i pastan med sån här mört konserv. Det är supergott, superenkelt, och då kan man ha ett riktigt, riktigt bra samvete efter det köp.
Okej, okay. Bra tips. Ja. Känns det som tips som du skulle ta åt dig?
Mm, ja, det är kul att höra sån här, så kanske man lär sig någonting med samma.
Men hur är det med skaldjuren? Det har vi ju inte så mycket av i Finland.
Nej, det används, alltså inhemska skaldjur. Jag tror att jag har aldrig sett, förutom då, typ signalkräfta på menyn. Men att annars så ser det ju lite illa ut. Att där finns det ju då naturligtvis utländska val.
För musslor är väl ett exempel på ett hållbart skaldjur om de kommer från rätt ställe?
Ja, och sen om de är odlade. För att då när de är odlade, så odlas de på ett sådant sätt som inte förstör den där miljön där de växer. Att om vi tänker på musslor, så de växer ju på havsbotten. Om de växer där fria, så för att få dem, så det brukar inte finnas någon som går dit och handplockar dem. Utan de tas sen upp därifrån med olika redskap som sedan kan skada den där miljön. Men att om du odlar dem, så då växer de på sådana ställen. Eller ja, när du sedan plockar dem, så orsakar det ingen skada. Och det finns också delvis alltså odlade musslor i butikerna, men då måste man faktiskt lite också kolla noggrant att är det nu en sådan produkt det handlar om, den som man köper.
Får man tag i svenska väskusmusslor, så då har du typ de närmaste du kan komma när det kommer till hållbara skaldjur som du kan äta då.
Men jag tänker också på någonting som är kanske mer populärt, räkorna.
Mm.
Finns hållbara räkor? För det här är ju någonting också som många blir förvånade över när man börjar läsa om räkornas klimatpåverkan. Kan man räkna dem till havens klimatbov?
Det där räkfiske är ju alltså, orsakar naturligtvis utsläpp, men kanske den där största problemet med det är just det att det faktiskt fångas på ett sådant sätt som är absolut ohållbart. Att där också i WWF:s fiskguide så finns det faktiskt information om att vilka räkor som är bra och vilka som inte är bra. Jag kan berätta här en trevlig historia. Jag var någon hjälp 20 år sedan i Spanien på sån här biologisk exkursion, och då fick vi hela gruppen delta en dag på sån här räkfiskefartygsexpedition ut i havs. Och då handlade det om det att de fällde ner till havsbottnet en sån där stor trål som rullar omkring där på botten med två sådana 1000 kilos tyngder, som då tvinnade där på botten hela den där dagen och förstörde egentligen allt som fanns där nere. Och sedan efter de där 8 timmarna som den hade rullat där på havsbottnet, så tog de upp den där trålsäcken, och det var pyttelite reka i den och massor av all möjlig annan fisk som sedan bara slängdes tillbaka i havet. Och det var inte riktigt mycket som kom ut därifrån, och efter det så har jag egentligen slutat äta räkor.
Mm. Alltså hittar man hållbara räkor i matbutiken?
Jag vet inte om man gör det längre. Alltså jag kan inte säga med säkerhet här.
Inte jag heller. Jag vet att ja, WWFs fiskguide, de har några anvisningar till det. Och så finns det ju sådana som har det här MSC-ASC-certifieringen, tycker jag.
Mm.
Men det beror väl också lite främst på det just att då var det odlas och ja, på hurdant sätt.
Mm. Mm.
Nå, hur mycket påverkas våra hav och sjöar av våra matval?
Hela tiden, massor. Mm. Det är ju liksom det som egentligen, om vi tänker på Finland just nu, så hela Finland nästan är egentligen avrinningsområdet i Östersjön, så allt som vi gör här på land påverkar havet.
Men det är kanske inte så lätt heller, tänker jag, för konsumenter eller för er som studeranden, liksom att veta, okej, hur påverkar mitt matval till exempel världshaven eller Östersjön som helhet, om inte man ser kanske helheten av det. För att till exempel vad som produceras på land, så på vissa ställen kan det vara bra för att du har till exempel som man kallar inom våra kretsar då, näringsfällor,
mm,
som ser till att näringen inte kommer ut i havet.
Mm.
Medan vissa jordbruk kanske inte har den möjligheten att ha en näringsfälla. Så här är det också att se det liksom ur kanske ur en samhällsnivå samtidigt, att se att okej, men hur kan vi hjälpa jordbrukarna till exempel att, eller de som producerar vår mat, att göra rätt val och att se till att inte näringen rinner ut i Östersjön.
Mm.
Kan man som konsument göra bättre och sämre val?
Absolut så kan man göra det, men där är det ju tyvärr liksom situationen just den att man måste kanske lite sätta sig in i det, vad man äter för att förstå vilken påverkan den där maten har som man äter.
Okej. Kan ni ge något exempel på hur man kan hjälpa våra hav och sjöar?
Det enklaste knepet är ju helt enkelt att satsa på vegetariska proteiner. Att
okay.
Då gör man ju redan en jättestor tjänst.
Varför är det så?
För att de tar helt enkelt mycket mindre utrymme när de odlas. Det krävs mycket, mycket mindre markyta för att ta fram sådant än till exempel då köttprodukter. För att om vi nu fast tänker på att vi odlar havre som innehåller massor av proteiner, så vi skulle som konsumenter kunna äta den där havren direkt själv. Men så matas just då kanske havre till olika djur som kräver yta för att kunna leva där. Och om vi äter det där djuret så hade ju använts mycket mer markyta än om vi bara skulle ha ätit havre.
Okej. Mm. Det är ju ett väldigt bra och konkret tips.
Ja.
Mm. Med tanke på allting ni nu har berättat med att vad som håller på att ske och hur utvecklingen ser ut, att hur ser ni på Östersjöns framtid?
Man borde väl vara positiv här.
Ja.
Men det, ibland är det kanske lite svårt, men jag hoppas på det om vi skulle bli mer medvetna om våra vardagsval som vi gör, att det har en positiv lokal påverkan, och med lokal menar jag nu Östersjön, så händer det så naturligtvis stora globala grejer som påverkar Östersjön, och där måste vi också egentligen se att vi påverkar också och förstå det att när vi gör beställningar över nätet, till exempel då från Kina, så det påverkar vårt globala klimat som påverkar direkt Östersjön. Och Östersjön är ett av de områdena som kommer att drabbas mest av klimatförändringen också.
Okej. Mm. Och hur ser det ut idag?
Nu med tanke på klimatförändringen så har ju redan Östersjön blivit mycket, mycket varmare än vad det har varit. Vi får på somrarna värmeböljor i havet som pågår. Jag tror att det var då ett par somrar sedan, det var ju säkert nästan 40 dagar i sträck eller någonting liknande, och nu tror jag att de där resultaten det här året som har kommit, så det var ännu längre tider, och då när vi har sådana här marina värmeböljor på havsbotten, så det som händer är egentligen att det förstör allt som där växer, och den där miljön har svårigheter att då återhämta sig.
Okej, låter inte jättepositivt, men hur ser det ut? Du som dyker ner i Östersjön, hur ser det ut där?
Nu märker jag var faktiskt i vattnet igår, och det jag märker i år är att vi har så otroligt varmt just nu, och det är väldigt varmt i vattnet för den här årstiden. Så där kommer det som Rosa tog upp här också, att det här med marina värmeböljor ser jag kanske som det, ser jag även från mitt perspektiv att ett stort hot för Östersjön.
Man talar om kryp och biologisk mångfald, så kommer jag att tänka på humlor, bin, myror. Vad är det med dig, Ronja? Tänker du på krypen i havet?
Nej, faktiskt inte. Jag har nog också de här sådana insekter. Och,
ja. Som man kan se.
Ja, exakt.
Ja, no, men nu här rekommendation till er alla inför nästa sommar. Endera, vad heter det, ta bara helt simglasögon. Om man nu kan hålla lite andan när man tittar runt i vattnet, så ska man söka ett ställe där det växer någonting. Och så är man där bara en stund och tittar och så ser man att där befinner sig helt massor små olika kryp bland de där algerna eller olika växterna som finns. Det är en mångfald som man inte ens kan föreställa sig. Det är helt otroligt.
Åh, vad kul. Och på tal om sommaren, får man kissa i vattnet?
Nej.
Ja.
Nej.
Nå, på tal om alger, så det finns ju också ätbara sådana. Vad skulle du, Joel, säga att algernas styrkor?
Oj. Jag skulle säkert kunna tala om det här i flera timmar. Och det har jag gjort många gånger redan. Det finns olika sätt att se på algers styrkor. Vi har redan varit inne på en del av det. Att just att de binder näringsämnen i Östersjön. Men också i andra områden där de växer. Då. Och när odlingen av dem kräver inga insatser av vatten. Och det kräver bara ljus. Så du behöver bara sätta ut rep egentligen i vattnet. Och att bara sätta ut det i vattnet så får du alger. Så gör att odlingsformen är otroligt enkel och smidig. Och sen är de väldigt näringsrika också på många olika sätt. Så att som livsmedel är det, jag skulle säga att det är det mest hållbara livsmedel som vi känner till för tillfälle. Kanske det finns några till, men de håller sig där. Musslor är också det. Men algerna på det sättet, du får inte lika mycket biomassa eller du kan inte äta lika mycket på grund av jodhalter och annat, så på det sättet så kan du kanske inte äta hur mycket som helst av det, men det här beror lite på algsorterna också, i hur mycket du kan konsumera av dem. Sen när du kan använda dem till mediciner, som Rosa sa, du kan använda till bioplaster, man har forskat i att göra det till biobränsle, du kan göra papper av det. Du kan göra väldigt mycket av algerna som sådant. Så de är väldigt intressanta och de går att använda till många olika saker. Och sen att de också, du kan använda dem också för att skapa habitat för just, som vi talar om nu, de här krypen i tångruskorna. Som tångrekor och annat. Att de också hjälper till då att stärka den biologiska mångfalden. Om du gör det rätt. Okay. Så gör att de är, det var därför jag snöade in på det. Ja. Kan man säga från början. För äntligen, jag hittade en rolig produkt att jobba med som ger så mycket positiva effekter för miljön. Men också för vår kost då, och de användningsområden det kan användas till.
Men Ronja, vad tror du att ifall matsalen skulle börja servera alger? Vad skulle dina medstuderande göra?
Alltså det här är lite knepigt, för det känns som att bara om det är någon vegetarisk rätt så då får människor till butiken istället för att äta. Men jag tror alltså att om man skulle på något sätt få gömt de där algerna dit i maten, inte så att man går runt omkring och skriker att okej, här är alger till maten, liksom så här. Så kanske det skulle gå. Om det bara liksom är så att det smakar gott och människor vågar komma och testa på det, så absolut.
Jag skulle inte tro att jag var på det sättet att om det står att det är sushi så far alla dit.
Ja.
Inte behöver man ju säga att de där algerna kom från vårt Östersjön,
ja,
istället
exakt.
Från Japan, Kina.
Ja.
Mm.
Vi har också en fråga från korridorerna. Vi har alltså varit ut bland unga och frågat dem att vad skulle de vilja ställa just till Joel och Rosa? Med tanke på er expertis. Hur var det den frågan lyder?
Ja, vilken är den bästa fisken?
Bästa? Hade man tänkt där på smak eller på utseende?
Mm. Kanske du kan svara på båda.
Jo, det ska jag faktiskt kunna göra. Jag kan inte välja en, men alltså absoluta favoritfiskar inom matlagning är nog mörtfiskar. Och sutare är också jättegott. De diggar jag. Och sedan min älsklingsfisk som finns. Den är sån där jättefin, den är bara så söt. Vaskikala heter den på finska. Det är det bästa som jag vet. Ingen vet ju att sådana fiskar finns i Finland. Men det är det
söt. Den tycker du om att se på?
Ja, inte kan man ju äta den. Nej. Den är ju helt pytteliten.
Det är säkert den, ja.
Och hur är det med dig, Joel?
Alltså jag har blivit förtjust i norsk, skulle jag säga, och äta.
Gott.
Det är kanske en underutnyttjad fisk som ingen tänker att man kan äta.
Jag minns underutnyttjad i Finland, inte till exempel i Tyskland eller i Ryssland.
Ja, väldigt trevlig. Men som sagt, kampnålsfisk och tångsnällor, det är nog mina favoriter. För de är så roliga när de är där under vattnet. Och att få simma med flundror är också otroligt fascinerande.
Simma med flundror. Händer mycket kul där under ytan, hör jag. På tal om det, så ska vi nu så här avslutningsvis smaka på alger. Joel, du har tagit med någonting.
Picklad blåstång.
Det här ser lite ut som att det har kommit rakt från havet.
Det har kommit ganska rakt från havet. Ja. Men lite tillrätt ändå innan.
Det är lite så här studsar i handen.
Det kanske är karaktäristiskt för blåstången.
Ja. Okej.
Vågar vi testa igen?
Jag älskar picklade saker, så jag måste ju äta med detsamma. Det är jättegott.
Alltså det här smakar inte alls så som jag tänkte att det skulle smaka. Ja. Det var liksom helt överraskning.
Vad hade du tänkt dig att hur skulle det smaka?
Sådär havigt på något sätt.
Det här tyckte jag var en väldigt festlig och bra avslutning. Skulle du äta det här igen?
Absolut, ja.
Tack så jättemycket Joel och Rosa. Och tack också väldigt mycket till dig Ronja. Och i nästa avsnitt så ska vi blicka framåt mot framtiden och fråga våra experter Charlotta Hyttinen och Mikael Fågelholm om framtiden är grön. Vi frågar dem om alla måste bli vegetarianer för en hållbar framtid, men också hur du når en god och näringsrik måltid med vegetariska ingredienser. Dessutom så ska vi smaka på alternativt kött och diskutera hur bra de vegetariska halvfabrikaten verkligen är. Och kom ihåg, våga smaka, finns mycket gott att äta för både din och planetens skull.